Det är onsdagen den 3 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Frankrike, Europas hopp eller flopp. Och låt mig då raskt hoppa till anledningen, nämligen Fredrik Segerfeldts bok Frankrike, en hatkärlekshistoria. Jag har nämligen författaren med mig. Han är till vardags näringspolitisk expert på Almega, men kanske främst känd för en bredare publik genom böcker som Sosse Sverige, Befria kulturen från politiken och Den svarte mannens börda. Internationellt känd för boken Vatten till salu, men nu handlar det om ett vinland. Välkommen Fredrik Segerfeldt.
Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att vara här.
Hur kom det sig att du skrev den här boken?
Det var väl i umgänge med vänner och bekanta som jag liksom drog mina anekdoter från Frankrike och den här irritationen jag har samtidigt som jag är passionerat intresserad. Och så sa särskilt en kamrats kamrat som sa, fan, du borde skriva en bok om det här, Fredrik, det är ju så bra. Så bara så gjorde jag det. Och samtidigt kände jag liksom att jag ville liksom uppmana jag ville berätta för att folk skulle förstå mer i Sverige om hur det landet fungerar. Och så ville jag säga till fransoserna liksom att ni har någonting som skulle kunna vara så mycket bättre om ni bara kunde bli lite mer liberala, ungefär så.
Ja, för de som inte vet om det, vi känner ju varandra eftersom vi båda är uppvuxna i Karlskrona. Ja. Och det var från stan du kom till fransk landsbygd och det blev en omedelbar kulturkrock. Kan du kort beskriva den?
Ja, så är det. Nej, men jag landade ju där liksom som 18-åring. Jag hade varit utomlands ett par gånger, men jag har liksom aldrig varit med om att bli så utsatt för någonting så annorlunda under så chockartade upplevelser. Jag kom i tåget till den här lilla byn och där kom de och hämtade mig. De var 1,65 långa männen och körde små bilar, stank sprit och kedjerökte cigg och körde mig till huset. Vi lämpade in väskorna där och körde vidare till den här festen som de var på. Det var liksom ett garage i den här lilla byn då, 16 mil öster om Paris. Och där hade de ätit färdigt. Jag fick lite så här sallad. Det var liksom mest vinaigrettsås och några konstiga små bäckfiskar. Sånt som inte man är så van vid, som bleking liksom. De andra hade käkat för länge sedan. Då satt jag det här konstiga. Jag försökte få i mig den här maten och då höll de på att sabrera champagne. Det var i champagne, va? Och de var ju lite i gasen, så de tog fram motorsågen och sabrerade champagnen. Och sen så skulle de också skära upp då desserttårtan och då gjort med motorsågen. Och det gjorde de och då råkade de också skära igenom hela bordet. Där satt jag bara, vad har jag hamnat liksom så här, va? Det var ju en stor kulturchock. Men det var ju bara en berättelse, men det var en massa andra såna här saker som handlade om liksom disciplin och hygien och kvinnor och massa olika saker, språket och såna här saker. Dygnsrytm och massa olika saker som var svåra att hantera, men som lärde mig väldigt mycket.
Ja, det är ju, det ska sägas, även om det sägs utifrån en vänskapskorrupt positionen, en väldigt rolig bok, men den är ju också inte bara som den här salladen utan ganska matig. Vi tror ju ofta till exempel att Sverige är ett unikt välfärds- och statscentrerat land, men Frankrike tycks kunna utmana oss på de punkterna.
Ja, vi skulle säga att vi inte bara samma stad. Du och jag är ju kompisar och har skrivit böcker ihop och har en podd ihop och så att vi måste börja det klart. Men nej,
ja,
men
absolut.
Ja, men den här grejen, vi har ju lärt oss liksom att Sverige är då ett unikt välfärdsland med stor välfärdsstat och så här, den skandinaviska modellen och allt detta, det är intressant. Frankrike har högst välfärdsstift per capita i hela Europa och högst skattetryck i hela Europa. Alltså skattas som andel av BNP. Så att, och dessutom så har vi då liksom, visst vi har högt, vi har också höga skatter och så här, men vi har ju mycket mer avreglerad ekonomi. Sverige är ett markant mer liberalt land än vad Frankrike är.
Hur tänker du då?
Nej, men liksom, vi har ett pensionssystem som fungerar, vi har massa valfrihet i välfärden, vi har avreglerade marknader, vi har en attityd till öppenhet, strukturomvandling. Vi tycker att konkurrens är rimligt, de hatar konkurrenssamhället. Liksom. Så hela, alltså det är mest i ekonomi, va? Men jag menar, hela vår grundinställning till entreprenörskap, strukturomvandling, öppenhet är ju mycket, mycket mer liberal än vad den är i Frankrike. Och det är ju så liksom att därför är ju Nordeuropa rikare än Frankrike, och det har de ju aldrig riktigt insett. De jämför sig bara med Tyskland, för vi andra är så små och irrelevanta.
Du beskriver bland annat att det anses mycket finare att arbeta i den franska offentliga byråkratin.
Ja. Ja, men alltså drömyrket är att vara typ så avdelningschef på länsstyrelsen i Västernorrland. Det blir helt sjukt här, alltså det är så fint det finaste man kan bli i Frankrike, det kallas för au-fonctionnaire, och det är alltså då offentliganställd i ledande ställning. Och de här människorna tjänar jättemycket pengar, har dyra kostymer och glider omkring och är liksom allmänt så här maktfullkomliga. Så att det är ganska många som är av de mest begåvade som eftersträvar att jobba i staten eller i den offentliga sektorn. Men alltså är det ju inte här. Det finaste här är väl att gå på Handels eller gå på någon av de här svåra ingenjörslinjerna, kanske läkarlinjen och sådär. Men alltså det finaste i Frankrike, det är att läsa på motsvarande elitutbildningar i statsvetenskap och administration och sen blir liksom avdelningschef på någon departement eller sådär.
De driver inte med mellanchefer där också, eller?
Nej, de driver ju ibland med, de säger att le bourgeois är någonting som är väldigt dåligt att vara, alltså borgerskap eller sådär. Men nej, mellanchefen har ingen motsvarighet, tror jag.
Vad menar de då med borgerskap som är dåligt?
Ja, men det är väl uppkomling. Det här är ju kvar sen franska revolutionen. De lever liksom också i en kontinuitet i historien där en borgare, alltså Bernardo, han som var min värdpappa, han hade då ett eget företag, han hade två bilar, han hade en ganska stor villa med pool på tomten och sådär, va? Men när jag sa det uppenbart att du är varken adel, präst eller bonde, alltså är du borgare. Eller inte heller arbetare liksom. Så uppenbart är du en borgare. Då blev han så här tokig och fick så raseriutbrott och bara. För att bourgeois är någonting man ser ner på något sätt. Det är alltid väldigt konstigt. Det finns väl det också i på engelska och andra kulturer. Men det tycker jag verkligen tydligt att man ser ner på le bourgeois. Man har också ett väldigt intressant begrepp som är det som vi skulle säga idag är en så här, i de högerextrema miljöerna ska man säga de här Södermalmsmänniskorna, det ser man bobo, bourgeois bohème, det är sånt som röstar på Miljöpartiet i Sverige kanske. Den kreativa klassen, va, det är bobo.
Ja, så man ser det som det kreativa också?
Ja, vi ser det kreativa klassen, bobo är mycket mer någonting också man ser ner på lite så här, liksom, vad ska man säga, men Södermalm liksom. Det är också det här liksom, för att man ska ju vara då, man ska ju vara intellektuell, va? Och när man är intellektuell ska man vara vänster och ska man vara så här lite.
Men är inte det vad vi förknippar med just Södermalm?
Jo, men man är inte så här, man är inte intellektuell marxist, men så här, en Södermalmsmänniska som gillar invandring och mångkultur, det är ju sån här reklamare typ som inte är särskilt beläst liksom.
Jag tänkte att vi ska gå in på lite av den där självuppfattningen. På engelska heter det fake it till you make it, och jag har förstått av din bok att på franska heter det grandeur och ja, ligger till grund för landets självförståelse och politik.
Jo, men det här är så irriterande, och det genomsyrar hela egentligen den franska självbilden. De har inte riktigt fattat att de är ett medelstort land i periferin. Vi är fortfarande en stor makt. Alltså det är så här Napoleon, de höll nästan på att dominera hela Europa. De är en världsmakt och så här. Va? De har kärnvapen, de har permanent medlemskap med vetorätt i FN:s säkerhetsråd. Vi är toujours en grande puissance. Så här. Vi är fortfarande någonting som räknas med. Det är helt avgörande för hela deras. Och det är så här, det är väldigt irriterande. Ni säger ni. Så många är ni inte. Er ekonomi är ganska sunkig och ni har inte så mycket att komma med. Liksom. De tycker att de är ett alternativ till den engelskspråkiga världen. Det är inte sant. Det är inte så att ni är en konkurrent eller en utmanare. Ni är oviktiga. Köp det. Och det är många som säger, att de tycker liksom att om vi bara får ordning på landet kan vi kutta upp konkurrensen med den anglosaxiska världen. Men hur fan skulle det ske? Det har inte varit relevant sedan 1700-talet när ni förlorade det sjuårskriget. Liksom. Men den här känslan finns ju kvar. Och liksom, det finns en hel kultur kring det som kallas deklinism. Alltså, så kommer från decline kan man säga på engelska, alltså förfall. Va? Att de är inte längre det de var. Det är som att vi skulle ta vitroner på minne från fornstora dagar på allvar.
Ja, men jag tänker, vi är ju från Karlskrona. Och det är ju en stad som liksom har sin grandör och vi inbillar oss fortfarande att vi är rätt märkvärdiga som kommer därifrån. Men...
Ja, men då, skulle du vilja att det fanns polska legosoldater som gick runt i Tyskland och sköt ihjäl massa människor?
Det låter ju inte bra.
Nej, jag menar allvarligt. Den här grejen med liksom att om vi bara hade fått fler barn och så hade vi kunnat ta den största armén i Europa. Ja, de har ju i sig största armén i Europa. De vill ju nu, så att de tycker det är jobbigt att engelskan är första språket i världen, att USA är den största stormakten. De vill ju att vi ska att Europa ska utmana USA. Och därför vill de att alla andra ska ansluta sig till Frankrike. Och, så de säger bara så att men, vi ska inte vara under det amerikanska kärnvapenparaplyt utan under det franska. Och så kan Macron bli den fria världens ledare. Liksom. Och det är så konstigt. Som man, de hatar ju en liberal ekonomi. Mm. Och eftersom inte de har en liberal ekonomi så har de inte heller någon ekonomisk dynamik. Och därför kan man inte heller vara världens mäktigaste land. Jag menar, man skulle kunna vara en lysande stjärna i världen om man var dynamisk och så. Men de tror att man ska komma liksom via planer och staten och ha liksom coola företag som gör coola saker och därmed få resurser för att kunna utöva makt och så. Jag tycker i sig att hela det skapa resurser för att utöva makt är ganska sunkigt. Men de tror ju liksom att det här gamla, det som de Gaulle och lämna NATO lite och styra ekonomin, att det är vägen framåt. Så de inte fattat att det är just det som gör att de är fattigare än vi i Nordeuropa.
Men det går ändå, givet hur mycket det här dominerar, så går det väl ändå rätt bra för den franska ekonomin.
Jo, men jag menar, det här är ju, jag har ett helt halvt kapitel om det som är ett ryktet om det franska näringslivets sunkighet, det är gravt överdriven. Alltså de har massa bra tjänsteföretag, de har bra industriföretag, så här, men de är inte liksom där framme, de har ingen Spotify, va? De har liksom ingen Klarna, de har liksom ingen, de är inte liksom cutting edge, utan de är mer så här, de är liksom, de har bra 1900-talsföretag. Det är för att de inte gillar den här liksom, kreativa förstörelsen och folk som kommer på galna idéer som folk plötsligt gillar och sen konkurrerar ut allt det andra. För de vill kunna styra från staten. Va, liksom. Och det är som Macron, då, jag var på den seminarien, var någon som sa så här, men Macron är väl en nyliberal? Och jag bara, ja, han har just återuppväckt Le Commissariat Général du Plan. Alltså plangeneralkommissariatet. Alltså bara själva ordet bara får ju liksom en liberal och vilja, ja, slash his wrists. Jag menar, det är helt galet. Men visst, ändå är det så att han är det bästa vi har. Liksom. Jag menar, jag lyssnade häromdagen på François Bayrou, som är den franska mittens grand old man, som ja, egentligen det politiska utrymme som Macron har tagit. Och han utnämnde just François Bayrou till chef för det här plankommissariatet. Det är som att vårt planhushållningsmotstånd i slutet av 40-talet aldrig lägt rum och så återuppkommer det nu. Liksom. Det är väldigt konstigt. Det är som det här, som att varför är de inte ännu fattigare? Det borde inte funka alls. Liksom.
Det här begreppet grandeur är ju en av anledningarna till att liberalism och särskilt ekonomisk liberalism inte står högt i kurs i Frankrike. Det har blivit lite av ett skällsord, skriver du i boken.
Jag har ju då en genomgång liksom av det här starka liberala arvet. För jag tycker ofta, som vi är väldigt långt från den, ska säga, frankofila, franskinspirerade delen av det europeiska arvet. Så vi känner ofta inte till det här. Vi är lite ett parallellt universum. Och så tror vi liksom att liberalismen, den kommer bara från, och då pratar vi marknadsliberalism, inte socialliberalism. Den kommer bara från den anglosaxiska världen och kanske någon tysk och så. Va? Men jag menar, det franska bidrag till den traditionen är väldigt stark. Men Adam Smith har aldrig skrivit sin bok om att han har tillbringat 3 år i Frankrike och fransktalande Schweiz. Och laissez-faire-begreppet och liksom Bastia och vad du vill. Jag tror jag nämnde Benjamin Constant, Madame de Stael, Voltaire, Montesquieu, alla de här sakerna. Det är ju extremt. Alltså, om man säger att liberalismen är en idétradition som kommer ur Europa och västvärlden, så är halva den rörelsen skapad av fransmän.
Jag tycker ju din komplettering av Benjamin Constant, som jag bara kände till för sina resonemang, men han verkar ju ha varit en livsnjutare ihop med sin, var det fru eller partner?
Ja, de var väl aldrig gifta, för hon var gift med den svenska ambassadören till Paris. Men, ja, men han gjorde för mig, jag hade ju läst honom först som romanförfattare av Adolf, som är liksom mest känd. Men han var ju en viktig intellektuell på den tiden i Frankrike, alltså en gigant.
Kan du ge några exempel till lyssnarna?
Jo, men han skrev då den här romanen Adolf, och han formulerade också klassiskt
liberal. Som handlar om?
Ja, det är en kärleksroman. Han skrev liksom statskritiskt på ett sätt som idag i Frankrike är väldigt ovanligt, och han var liksom så här, han tyckte liksom att det är jobbigt med offentlig maktutövning och maktkoncentration liksom på ett sätt som och det var det som kom efter den franska revolutionen. Så fanns det ju fanns det ju en mylla av sånt liksom. Det är inte så bra, varken med kungar eller folk som hugger huvudet av folk liksom efter revolutionen.
Ja, han är väldigt noga med att individuella rättigheter trumfar också majoritetens
precis. Det är sånt som vi tycker är som är väldigt obekant i Frankrike idag, och som har varit väldigt obekant i Sveriges politiska historia också. Mm.
Du är ju inne på några, hur hade liberalismen kunnat berikas med fransk medverkan idag?
Alltså, idag har de inte så mycket att komma med, ska jag vara ärlig.
Nej, men jag tänkte, det finns ändå så många aspekter av kulturliv och annat som du tilltalas av. Tänker du att något av det hade kunnat addera någonting till liberalismen som ju ändå, det är ju också någonstans en kulturell förståelse. Vi får den mycket genom den brittiska empirismen och sådär, och det kommer ju med en del förförståelse. Hade den kunnat vara annorlunda med de franska inslagen?
Nej, men de franska inslagen är redan där, men vi har fått dem via. Alltså, det är säkert som att det franska, alltså Adam Smith hade aldrig gjort det här utan de här, va? Och Bastia och Montesquieu. Och maktdelningen kommer från Montesquieu. Så, på engelska, i historien så har det redan varit så att det franska har lagt grunden eller bidragit till det som vi tycker då är den anglosaxiska liberalismen som vi gillar liksom, va? Och då är det väl bra så då att vi har fått det till oss tolkat via andra författare. Hade det varit bättre på något sätt om vi hade fått dem direkt? Alltså, Frankrike föll väl ur mode liksom som språk och som inspiratör just när den franska liberalismen var som starkast i början av 1800-talet. Liksom. Men Voltaire och Montesquieu och allt det andra hade vi fått tidigare. Men i samtiden tycker jag inte att vi har någonting, att det finns någon att lära sig någonting av. Det finns några stycken som jag har läst och så, men de är inte särskilt, de är mest så här några motståndsmän i det här etatistlandet. Jag tycker inte att vi har någonting att lära oss av fransk liberalism. Det är inte det, utan jag vill mest bara säga till oss och till dem att de har ett historiskt arv som vi tenderar att, ja, men vi nämner dem, och vi nämner Bastia, vi nämner Voltaire, vi nämner Montesquieu och sådär, va. Men alltså, det finns en massa andra då, som de som inspirerade till exempel till Smith och så, men det arvet är ju redan känt liksom. Så att jag tycker mest det viktiga är att de ska återupptäcka sitt arv, för de har ju glömt bort det här liksom. Voltaire ses ju inte som en liberal. Constant skrev skönlitteratur, men Madame de Stael skrev skönlitteratur, Bastia är okänd, så här. Alltså, det är väldigt konstigt att de har glömt bort det. Det är det som är min poäng.
Men det finns ju ändå till exempel en stark, inte bara värn av yttrandefriheten utan också av den fria och frimodiga satiren till
jo,
exempel.
Jo, förlåt. Ja, men jag fattar, det, ja, nu fattar jag vad du menar. Nej, men jag bara jag var inne på det ekonomiska. Ja, men så är det ju. Mm. Därför att de är ju bättre än vad vi är på yttrandefrihet, på satir. Alltså där, jag tycker det var så roligt det här med när det var såna här karikatyrer igen och Macron hade uttalat sig i en intervju i Al Jazeera, det var så känsligt och så här va. Det var en iransk tidning som gjorde liksom en karikatyr på Macron som en djävul och jag tänkte så här, är ni helt okunnig? Har ni ingen ambassadör i Frankrike som kan berätta hur det är liksom? Så bara kolla på
hur en makthavare framställs i ett fritt land.
Ja, precis. Så här, är det någon som tror att någon i Frankrike blir arg för att en iransk tidning sätter så här djävulshorn på Macron, så berättar jag i boken om liksom att nej, men alltså, det finns satirteckningar med honom där han går, han är så ung va, så han går liksom han är typ 2 år eller 1 år och går på vägen mellan såna här hedersvakter fram till Elysée-palatset i blöja. Det finns en annan bild där han sitter liksom i Merkels famn och blir ammad av henne. Och det här är ju en väldigt, väldigt positiv och frimodig tradition och kultur som föddes, tror jag, i Frankrike. Jag vet inte hur den brittiska ser ut, jag kan inte tro att han är lika bra. Men så liksom yttrandefriheten, religionsfriheten och här, den kom ju... liksom helt, och det är det som är så konstigt med Frankrike, att de har liksom ett så starkt liberalt arv när det gäller icke-ekonomiska frågor. Och är väldigt stolta över detta. Och sen fattar de ingenting när det kommer till ekonomi. Liksom. Den franska då, sekularismen, liberalismen har också där folkpartistiska små auktoritära drag. Det här liksom att förbjuda burkini. Va? Nu är så här snacket om, ska man förbjuda slöja på kvinnor som hämtar barn i skolan? För deras argument är så här, i och med att staten är då sekulär så får man inte ha religiösa symboler kopplade till den offentliga maktutövningen. Det är som en laicitet som det sägs. Va? Mm. Och då, men det används ju av liksom auktoritära högermänniskor, också av en del såna auktoritära liberaler, va? Som folk som tycker att man ska liksom använda ett våld och tvång för att liksom tvinga igenom sin så kallade liberala vilja med inom citationstecken. Så där hamnar man ju fel ibland, tycker jag. Och det finns en spänningens fältet mellan liksom, staten måste vara sekulär. Det är ju bra och rimligt ur ett upplysningsperspektiv. Men att sen att polisen går bort liksom och tvingar sig till vad folk ska på sig på stranden och så här, det är ju väldigt obehagligt.
Ja, det har ju skämtats en del apropå skämtsamheten om hur liksom de tvingar vissa kvinnor att klä på sig för de är för lättklädda och andra att klä av sig.
Ja,
och det är alltid kvinnor, ja. Jag tänkte att vi skulle gå vidare. Trots antiliberalismen så skriver du att vänstern är på väg att marginaliseras.
Ja, det är så sjukt. Alltså, den är helt irrelevant i debatten och i opinionsmätningarna och i politisk maktutövning. Det, liksom det står en kamp mellan liksom Macrons mittenliberala, så liberalt man kan vara liksom i den här miljön. Va? Men han är ändå för öppenhet, EU och sånt där, va? Handel och sånt. Det står mellan Macron och sen står det mellan extremhögern. Och den vanliga högern är också marginaliserad, för den är klämd mellan Macron och extremhögern, som där det finns två krafter. Först då Le Pen, Marine Le Pen i det som kallas Nationell Samling, Rassemblement National, det som tidigare hette Nationella Fronten. Och sen den här uppstickaren Eric Zemmour, som på många sätt i kulturkrigsfrågor, så att säga, invandring och identitet, står till höger om Marine Le Pen. Men han står också till höger om henne i ekonomiska frågor. Han är ju mycket mer liberal vad gäller han. Så han vänder sig mycket och vänder sig också mycket mer till, liksom, till en borgerlig väljarbas. Och det gör liksom att mellan Le Pen, Zemmour och Macron, vars halva regering består av före detta högerpolitiker, finns det egentligen inget utrymme. Men också till vänster om Macron, så visst, det finns en del som säger så här, att om bara sossarna, Miljöpartiet, extremvänstern och det är Mélenchon som en utbrytare från Socialistpartiet, om de bara kunde sluta sig samman, ja, då får de kanske 25% och då skulle de kunna gå till andra omgångar i valet. Men de är ju splittrade och vill ju inte ena sig. Och de har ju väldigt svaga kandidater som vet ju att det inte kommer att leda till vart. Sossarna har ju nu borgmästaren i Paris, Anne Hidalgo, som är deras kandidat som de tog här om helgen. Och det är ju ingen som har 5% i mätningen, eller 7 typ.
Var inte gula västarna vänster, folket som protesterade mot eliten och för jämlikhet och högre marginalskatter? Det har jag läst Olle Svenning skriva i Aftonbladet, eller rättare sagt dig skriva.
Ja, nej, men jag var så jävla irriterad på hur man skrev om gula västarna i svensk press. Därför att det var ju då så här bidrag och jämlikhet och så, va? Men de röstade ju i stor majoritet röstade de ju på Le Pen. Du gula västarna uppstod ju efter 2017, förra presidentvalet, så det stora valet innan man kunde se vad de röstade, det var ju då Europavalet. Va? Och där vann ju Le Pen helt och hållet. Så det här är liksom en antiglobaliseringsrörelse, nationaliströrelse, populistisk rörelse. Så det här grejen om att det skulle vara vänster är intressant, den är ju högerextrem. Men samtidigt är det då en sån här folk som retar sig på för mycket jämställdhet, bensinskatt, högre, det är svårt att köra till jobbet och så här. Men det är också den här kulturkrigskänslan vi har i Sverige som folk vill lyfta fram, liksom folk som i periferin, folk som inte bor i de stora städerna, som kör 2 mil till jobbet och som känner att deras lön har inte gått upp och så där. Och så att det var, men samtidigt har det väldigt mycket att göra med, som jag också skriver i boken om, att det sker en urbaniseringsprocess, va, som är lite svagare i Frankrike än i Sverige, där liksom folk lämnar byarna och så stänger de ner kaféet och affären och så här. Va. Så har folk liksom inget socialt sammanhang längre. Och så träffas man på rondellerna där på helgen och grillar och röker, dricker vin och röker cigg och har allmänt trevligt. Så att jag lyssnar på flera, jag har hört 10 intervjuer där man förstår liksom att det viktigaste var liksom sociala sammanhanget för människor. Men poängen är att de röstade då liksom på Le Pen till 80% eller något sånt. Jag kommer inte ihåg exakt siffran, men
jag tänkte gå över på, du har nämnt Emmanuel Macron vid ett par tillfällen och han blir ju intressant. Liksom. Hur ska man se på honom? Han har ju en del liberala reformambitioner men är samtidigt väldigt ekonomiskt interventionistisk. Är han den fria världens hopp eller en uppblåst mallgroda?
Alltså han var ju minister i SOS-regeringen. Alltså han var ju för så här. Han var, ibland skriver de finansminister, det var inte, han var ekonomiminister, det är en helt annan sak. Han har väldigt lång titel, så han var minister för ekonomi och småföretag och digital ekonomi. Och så. Men han har alltid varit den som är för utveckling, för dynamik. Le startup nation, brukar man säga. Startup nation med fransk brytning. Så han liksom gillade hela det här entreprenöriella. Så. Sen som alla politiker så anpassar han sig ju efter tidsandan och vad folk gillar och sådär. Och sen opportunist. Men han har ju då en regering som består liksom av gamla högerpolitiker och gamla socialister och sådär. Och han får mycket kritik för det han kallar för en même temps, som är samtidigt eller å andra sidan. Men jag menar, ja, i en tid där det nationella och det protektionistiska och det auktoritära har sådana framgångar och har medvind, så är det ganska fräscht med någon som säger emot och säger ifrån. Va? Och i kulturkrigsfrågor tycker jag också att han är ganska bra. Fast han har ju gått ganska mycket åt höger. Innan han blev vald så åkte han till Algeriet och sa att kolonialismen var ett brott mot mänskligheten. Folk gick ju i taket, va. Sen dess så har han liksom, vi ska inte ta ner några statyer. Och så. Jag tycker att han hittar en ganska bra jämvikt i sådana frågor. Han lyckas då inte genomföra alla reformer. De har ju ett pensionssystem som är som alla oreformerade västeuropeiska pensionssystem, det vill säga pyramidspel liksom, och som inte funkar. Och det har varit snack ganska mycket nu om hur han ska genomföra det före valet. Det verkar inte bli av. För mig är det så att jag skulle fortfarande rösta på honom. Han är den bästa politiken i det franska politiska landskapet, skulle jag säga. Men som alla politiker så är en opportunist liksom och sådär, va. Han har ju högerns ekonomiska politik och vänsterns kulturkrigspolitik, och för en klassliberal så är det det minst dåliga med alla de här liksom reservationerna man kan ha.
Nästa år är det presidentval. Ja. Vad finns att säga om det? Du har ju redan nämnt han, Eric Zemmour. Mm. Är det rätt uttal? Får jag bassning för uttalet?
Zemmour.
Vem är han?
Ja, det är väldigt intressant. Han är alltså då en ledarkolumnist, en polemiker. Man säger franska essayist, det vill säga sådana som du och jag, fackboksförfattare. Han har varit i, alltså, de kallar ofta att han är för detta politisk journalist, men han är mer en tyckare. Han har varit i fransk offentlighet i 20 år, har stått ganska nära högerfalangen av högerrörelsen, så här gaullisterna och de här RPR och så. Men har sen liksom rört sig åt alt-right-hållet, haft egna tv-program och sådär, skrivit böcker om att Frankrike är förfall och Frankrike håller på att förlora. Så han är egentligen bara, han är en enfrågeperson, och det handlar om liksom kriget med islam. Han är starkt islamofobisk och vill ju egentligen, han vill också skicka tillbaka en stor del av den befolkningen som är ursprung i Nordafrika. Han menar att Frankrike redan är i inbördeskrig. Så att det är liksom riktigt otäckt auktoritärt. Han vill förbjuda till exempel muslimska förnamn och sådär, va.
Okej, det låter ju som
han är dömd då för två gånger. En gång för hets mot folkgrupp och en gång för någonting annat.
Både termen islamofobi och liksom den här laga mot hets mot folkgrupp är ju liksom rätt vaga.
Ja.
Men i det här fallet, alltså, hävdar man att landet är i inbördeskrig, så är det kanske... Ja. Är det befogat med sådana etiketter här?
Ja, han kör det här The Great Replacement, alltså Le Grand Remplacement, som du vet det här när det var en demonstration.
Befolkningsutbytet.
Ja, du vet det här som var i Charlottesville i USA, va? They will not replace us, they will not replace us, och sen bara Jews will not replace us. Zemmour är då jude, det, och det roliga är att han är då... Hans förfäder var, det var ju så att, en loi crémieux hette det var ju så att det fanns en ganska stor judisk befolkning i Nordafrika när Algeriet var en del av Frankrike. Och då fick araberna fick ju inte medborgarskap medan det fick judarna. Så då kom de till Frankrike, hans förfäder. Men han är då, han är rasist helt enkelt.
Men det är riktat mot muslimer då, medan han har deniability för andra...
Ja, den stora arabiska minoriteten i Frankrike.
Jag bara noterar på... jag läste om hans bok The First Sex. Jag läser på sajten Det goda samhället att han hävdar att nyliberalismen har gjort Frankrike svagare och att det har lett till hög skilsmässofrekvens, sexuell desperation och en virilitetskris bland vita män. Det är ändå något nytt att addera till listan allt som är nyliberalismens fel.
Ja, jo, men det här är ju... Precis. Men liksom, det är också virilitet betyder något annat. Alltså för mig har det mycket med erektion att göra på svenska. Jag vet inte vad, men det är ett mycket vanligare ord i franska än vad det, har, än vad det är. Det betyder manlighet snarare än något annat. Och liksom det är så här liksom att han är också sexist, va? Han har ju sagt liksom att kvinnor är inte gjorda för makt och sådär. Så han är liksom...
I Sverige har vi ju hämtat mycket av vår integrationspolitiska debatt från de anglosaxiska länderna. Men Frankrike har, som du lyfte fram, levt mycket längre med den här sortens kulturkrockar, inte minst mellan islam och väst. Och jag vet att det här är ett stort intresse för dig. Vad finns att lära av det här?
Min poäng där är väl så här att för oss är det ganska nytt. Det här med att ha stora minoriteter som är från den arabisk-muslimska civilisationen. Jag vet att det är folk som hatar att säga att man ska säga att det är olika civilisationer, men jag menar, så är det ändå på något sätt att Frankrike invaderade Algeriet 1830, och Algeriet var ju i 130 år en integrerad del av Frankrike. Så man har ju levt med den muslimska minoriteten mycket, mycket länge. Vad man kan säga, men problemet var liksom att algerierna, alltså de muslimska algerierna, fick ju inte bli medborgare, utan de var ju liksom undersåtar utan rättigheter. Och sen så då, precis som vi på 50-60-talet, så var det väldigt stor invandring för arbetskraftsinvandring, för att den franska industrin behövde liksom, och de bodde liksom i kåkstäder på ett sätt som var extremt obehagligt och sådär. Nej, men vad vi ska lära oss av dem? Nej, men min nya bok handlar ju liksom om vad vi kan lära oss av skönlitteraturen, för de här kulturkrockarna har ju de hanterat mycket, mycket längre.
Det är alltså en kommande bok.
Ja, precis, som jag håller på, som handlar om just Europa, när Europa möter islam. Men det, jag är inte riktigt landat där, men jag vill liksom så här, det går att mötas från bägge håll på ett sätt som fungerar ganska bra. Det betyder inte att Frankrike har gjort det här sämre eller bättre än vi, men jag tycker det finns ändå lärdomar att säga så här. Till exempel så i Leila Slimani, som vann Goncourt-priset, den finaste franska litterära utmärkelsen, har liksom, när hon leder från Marocko, men det är samma sak, va? Hon beskriver liksom en roman hur man kan säga, jag är både fransk och marockansk och det är inget problem. Det är ett sånt man kan lära sig. Jag tycker också att det är lättare att vara, ska man säga, fransman med arabiskt muslims ursprung och ändå tas som fransman fullt ut än vad det är i Sverige. För de har liksom, så integrationsfrågan där är liksom, det är mer moget på något sätt. De är vanare vid att man heter Rashid Bourguima och så kan man vara, vet jag, justitieminister liksom. Samtidigt är det så att Frankrike har liksom, de är lite mer rasistiska än vad vi är, skulle jag säga. Och det beror på att de har ett auktoritärt arv som kommer från både de som tyckte det var dumt att man inte använder mer militärt våld för att behålla Algeriet i Frankrike, och de som kom ur Vichy-regimen och Marshal Pétain, alltså den nazistiska lydregimen under andra världskriget. Och så har den här någonting, en tradition som vi inte har i Sverige, som finns i hela Sydeuropa, som är samma tradition som det som Franco stod för egentligen, va? Det vill säga den auktoritära katolska statscentrerade konservatismen, som är väldigt väsensskild från vår anglosaxisk konservatism, som är liksom, ja, men där det katolska är viktigt, där armén står i centrum och traditionella värderingar och sådär, va? Den tendensen är frånvarande i den protestantiska världen och den anglosaxiska världen, så den är frånvarande, men den har ju också funnits där hela tiden. Men alltså, de höll på att göra en statskupp 61 när det var i Frankrike, för att de inte ville ge upp Algeriet. De demonstrerar fortfarande. Och, alltså, det var två debattartiklar som har publicerats av massor med, alltså, många, många hundratals officerare. En var anonym och en var med namn, där de bara, nu måste vi in med armén i förorterna. Liksom. Så att det finns en väldigt, väldigt, helt, för oss helt främmande idétradition och verklighet som känns jättekonstigt.
Nu har vi ju pratat mycket om politik och det landar ju närmast ofrånkomligen på ena delen av den här bokens hatkärlekshistoria.
Ja, det är bara hatbiten, vi har inte pratat om kärleksbiten.
Ja, så jag tänkte att vi på slutet skulle du få lovebomba Frankrike lite grann med det du tycker om.
Nej, men den heter ju Hatkärlek av ett skäl. Alltså, det är väldigt mycket kärlek. För det första så skriver jag liksom i inledningen så att jag tar mig rätten att kritisera så som man kritiserar sitt syskon. Så relationen är så stabil att man kan säga liksom, att du luktar svett. Liksom. det säger man inte till en bekant. Sen jag åkte dit så har jag ju haft i över 30 år nu en väldigt stark relation till det här. Alltså jag, språket tycker jag är fantastiskt spännande. Det är väldigt svårt. Trots att jag har hållit på med det här i 30 år så är jag, nu kanske jag är lika på franska som på engelska. Men jag menar, ja, det är oerhört vackert. Det är oerhört liksom uttrycksfullt och det är spännande. Litteraturen är ju fantastisk. Smaken liksom det estetiska spelar en större roll hos oss. Va? De har elegans kring sig som är liksom överlägsen. Vardagslyxen. Va? Så liksom att det var som jag läste en annan bok som Fanny Heistam skrev som heter En by i champagne. Och då skulle hon beskriva sådana här Le Pen-väljare liksom i rostbältet där var liksom bonläppar som inte gjorde så mycket och som bara råkar hon nämna att han heter lunch där, den här liksom bonläppen. Bonläppen skrev, säger inom citationstecken, för det var så hon beskrev honom och så. Va? Så bara, han äter lantpaté till lunch. Jag menar, konjak, champagne, goda korv, alltså det här hela grejen. Det goda är gott i Frankrike. De har inte en livsglädje i den bemärkelse att de är glada, för vi är ett jävla gnälligt folk och de är alltid missnöjda. Jag har aldrig träffat någon fransman som inte tycker att revolutionen ligger runt hörnet. Men samt som man säger det så ska man dricka nu en flaska Bordeaux som kostar 300 spänn. Liksom, fast han inte är höginkomsttagare. Så att man lägger liksom större andel resurser på det som är bra. Och det tycker jag är, det är väl det här liksom att de är ju ett land av nifsnutande filosofer. Vi är ett land av ingenjörer i ekoskor. Liksom, det kan man välja vad man vill. Och sen är det då liksom den rollen som det intellektuella livet spelar. När jag bodde där så fanns det ett program som heter Apostrof, och det är en legendarisk programledare, journalist som heter Bernard Pivot, som jag fortfarande följer på Twitter, tror jag är 90 år. Han hade gjort ett tv-program som gick klockan 9-8 på fredagkvällarna på primetime, liksom, som handlade om, det var ett samtal i en timme med intellektuella filosofer och författare, och det var 6-7 miljoner tittare. Det var som om Skavlan hade bara haft författare som gäster. Och man kan inte annat än beundra ett land där, liksom, där ett intellektuellt program av det snittet sänds på primetime och har så många tittare. Det visar liksom att litteraturen, filosofin, kulturen spelar liksom en mycket, mycket viktigare roll i fransmännens vardag. Vi är barbarer i jämfört med dem, och det är, vi är då barbarer som är mycket bättre på att konstruera maskiner och knacka kod och prata engelska. Icke desto mindre så är vi barbarer. Fanas på tutis nyss.
Ja, men det låter ju som en lysande avslutning. Då ber jag att få tacka dig, Fredrik Segerfeldt, författare till boken Frankrike, en hatkärlekshistoria. Tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Vill ni demonstrera och protestera mot något i dagens program? Hörde ni några grodor eller fann ni det bara en kärleksfullt smaksatt anrättning? Maila i så fall till ledarsidan@svd.se. Det gäller förstås också om ni har andra ämnesförslag eller synpunkter. ledarsidan@svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens story avhandlar varje dag ett aktuellt ämne på 15 minuter. Vi har också Politiken som varje onsdag skärskådar arrogans och hybris i maktens korridorer. Tänk er vad de hade haft att göra i Frankrike. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.